Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hockeyvänner, vi är tillbaka. Det här är Viaplay Hockey Podcast nummer 370, en ny vecka. Och ny kyla som har svept in över det svenska landskapet, vilket gör att vi behöver samtala hockey en timme. Och ni kommer få det. Och ni kommer få det i form av Håkan Södergren och Erik Granqvist. För Håkan Södergren, du har lekt med barnbarn och nu är du redo för att snacka hockey igen. Hur mår du egentligen i Oslo?
Jag ska inte klaga så mycket. Det är ju ingen, liksom, det är ingen sån här läkare eller fråga doktorn podd det här, va? Men jag har haft en gammal hedlig bondförkylning, alltså inga covid eller koder eller 100 dagars hosta, vanlig gammal hedlig bondförkylning. Och den tar sina, det tar sina krafter den också. Men nu börjar det lätta i, alltså. Ja, lättare i pannbenet lite, va? Jag har ju rätt tjockt pannben, så att jag lättar lite där nu, men det tar lite tid innan det försvinner allting ur det här, ur alla bihålen och sånt där. Men så att det finns hopp. Det finns hopp.
Ja, det är bra. Och du är ju en allkonstnär, därför tänkte jag ta hjälp av dig där nu när vi ska sjunga lite, Håkan. Du kan ju det, för vi ska ju gratulera vår vän Erik Granqvist som jag har fyllt år och är redo att
höra. Tack så mycket.
I år
igen. Ni behöver inte sjunga, men jag vet. Och 52 år, det värmer gamla gubbhjärtat att ni kommer ihåg mig här när snön faller i Ängelholm. Jag vill också gratta Niklas Holmgren, Big Voice, våran vän, som kära kollega, som fyllde år igår, 5 februari. Och Jarmi Jäger, den evigt unge, som fyller 15 februari. Så där har ni tre vattumän som flyger högt upp i etern. Men jag är faktiskt frisk som en nötkärna och väldigt glad för de här beskeden som kom om World Cup och OS. Det gjorde ju alla oss hockeyälskare lyriska.
Underbart att du tar tag i den berömda taktpinnen där, bara sveper över så du slipper sången. Det är ungefär som när ens föräldrar ringer varje år. Man har hållit på nu i 47 år liksom, och de ringer och så sjunger de och man sitter. Man vet hur mycket pappa lider när han sitter bredvid telefonen, och mamma, hon sjunger och sjunger och sjunger. Och sen avslutar man de där fyra grattis liksom. Men vi säger stort grattis, Erik. Och det ska du ha. Tack. Och Niklas Ongren också. Fan, jag har glömt hans födelsedag också. Jag låg ju en dag för sent till dig också, Erik. Det strider lite. Jag ber om ursäkt.
Bara jämna. Alltså det är ju 40, 50, 60 och 70 som Håkan är på väg mot. Det är ju det vi ska fira.
Ja, nu fick han in det också, Håkan.
Ja, herregud. Det är ju liksom en evighet på att jag blir 70. Jag har inte ens plockat pensionen.
Nej. Men hur känner du över det? Tänker du på siffran någonting, Håkan?
Ja, ibland gör jag det faktiskt. Just i det här fallet med för du får ju, jag blir 65 alltså i sommar. Och nu börjar det trilla in såna här besked från pensionsmyndigheterna överallt på Sverige och Norge, liksom att det är dags att tänka på det med pensionsutbetalningar och sånt där. Och liksom, oj då, är det dags nu redan? Får man inte verkligen så här i tonåren? Det visste jag inte. Nej då, så att det börjar man tänka på, det gör man. Och sen vaknar man ju på morgonen och det är inte liksom sådär att man hoppar upp i sängen varje dag, inte.
Nej, jag kan tänka. Men ni är still going strong i hela ligan här. Det är ju underbart. Det är livets gång ju. Och livets gång är ju också ishockey. Du var inne på det, Erik. Det här beskedet som kom förra veckan och det var ju sprudlande och du var verkligen snabbt ute på sociala medier också och berättade om att nu blir det OS, nu blir det Four Nations Face-Off och sen World Cup efter det också. Du säger att du är lycklig, utveckla det.
Ja, men det är, alltså, vi älskar ju hockey och börjar göra det i så tidig ålder, så långt bak vi kan minnas i stort sett, fascineras av den här sporten som är så svår att utöva och så underbar att beskåda. Och att få se de bästa mot de bästa, det har vi inte fått göra sedan 2016 i Toronto och i OS-sammanhang 2014 då, när Kanada slog Sverige i finalen där. Och ni var på plats och gjorde ju sändningar, lysande jobbat. Jag minns att jag satt hemma i soffan och kollade i Karlstad då, när OS gick där. Och det som, det är ju på ett sätt sorgligt att det har gått så många år. Alltså det, nästa gång vi får se, det är Four Nations då, så lilla World Cup då, som kommer i februari 2015. Och då är det ju, vad blir det, 9 år sedan i stort sett vi var i Toronto och gjorde World Cup senast. Och när OS kommer då 2026, då är det 12 år sedan 2014. Så det, äntligen får vi säga som Gert Fylking brukar göra.
Vad är din reflektion över det här, Håkan, att det blir så intensivt schema som det ändå kommer bli då med World Cup, och sen 2 år senare så blir det OS, och så blir det World Cup 2 år senare igen och så OS igen. Det blir flitigt matchande nu.
Ja, men jag tror att det kommer att lösa sig rätt så logiskt, med tanke på att det kommer ju inte vara alla spelare som är aktuella hela tiden. Vi märker ju det att det är ett större slitage, det är fler skador, det är fler längre frånvaro på spelare nu, både av en och andra skälet. Så att jag tror att det är en liten problemställning i hela den här saken. Den stora glädjeämnet tycker jag, det är ju framförallt att de tre organisationerna har kommit överens. Alltså NHLPA, som är grundbulten för att spelarna ska kunna få ställa upp både i ett World Cup för att tjäna pengar. För det är där som NHLPA får pengar in i sin strejkkassa. Det är NHL som har kommit överens, som betalar kalaset i stort sett, men också får en del av avansen. Och sen kan du inte glömma att det internationella förbundet är med på den här biten också, för att just få in spelarna i OS. Så att det tycker jag är det bästa beskedet egentligen i hela den här processen, är att alla de här tre nu har kommit överens. Och då ska vi veta att NHLPA har en ny kille som är ordförande, Martin Walsh, där, man var lite osäker på vad han stod i det hela, men han har ju verkligen tagit spelarnas röster i det här fallet, som var väldigt tydliga om att de vill spela OS. Och sen får man då så att säga inrättas och göra dealar då i förhållande till NHL och World Cup och de som ska tjäna pengar där. Så att jag tycker att generellt så är det för hockeyn ett väldigt bra beslut att de här tre stycken parterna är överens.
Men du, jag har faktiskt inte noterat att internationella med på den här biten. Jag kan ju tänka mig att olympiska kommittén är givetvis delaktig också då, i och med att de har fått in spelarna till det här nu med OS. Men vad tror du, Håkan, hur kommer det här påverka hockey-VM då, som ju spelas och kommer fortfarande spelas varenda år i maj?
Jag tror att det kommer vara på samma sätt ett enklare förfarande, va? För hela den här biten med försäkringar och det tror jag kommer att underlättas lite, för att du kommer ha ett mycket större utrymme för att veta vad som gäller för alla de olika förbunden när det handlar om försäkringar. Du kommer ha då klara scenarion från 2025 då, World Cup, vad det kostar att försäkra en spelare för att ha dem under de här veckorna. Du kommer också ha, tror jag, större pool av spelare att välja mellan. Så jag tror faktiskt, som jag sa innan, att alla tre parterna inblandade kommer att förenkla saker så mycket när det gäller just kommunikationen om när och var och hur man vill använda spelare för, om det är World Cup, OS, VM eller vad det nu kan tänkas vara.
Och det kommer ju då, när vi kommer att njuta av OS och World Cup, då är det ju A-trupperna, det är ju crème de la crème, det är det bästa av det bästa. Och sen kommer ju VM fortsättningsvis vara kanske en B- eller C-trupper, kanske kryddade med några superstjärnor förhoppningsvis. Och som sagt, det är i Tjeckien nu, och det är också en faktor så här att de som är lite kantbollar att komma med i ett OS och World Cup-lag, för dem, att de visar Sam Hallam och staben att de gärna kommer att spela VM, ja, men som nu i Tjeckien och även i Avicii Arena som är nyrenoverad då 2025 på hemmaplan. Då blir det den moroten också. Det är några som är självskrivna såklart, men sen är det den här faktorn också att betala tillbaka till svensk hockey som har fostrat dem. Det är också en del av det, och det som är så glädjande med rekryteringen, att nå ut, att fler börjar spela ishockey, både tjejer och killar, det är ju när man får se den här, ja, men enorma nivån som blir när de bästa möter de bästa, och den här nationsrivaliteten som blir också när det absolut man mönstrar det bästa som går att ställa i ett par skridskor. Och det är därför det är så kittlande att bara drömma och tänka hur lagen kommer formeras här framöver.
Och kan vi linda igen, va?
Ja, du får se det lite logiskt sett också. Du pratar om VM blir en B- eller C-turnering. Nja, jag är inte så säker på det, va? För att du har alltså, i princip så är det väl 8 lag som, eller 4 lag ibland till och med när det, VM går väldigt sent, som du inte kan välja spelare från. Men det innebär ju också att du kommer få de här under 25 spelarna, det vill säga de som är blivit draftade väldigt högt i sin relativa draft, kommit till lag som inte är speciellt bra än och har utvecklats med dem. Så att de spelarna är ju då egentligen kommande eller solstjärnor som egentligen inte är i lag som är tillräckligt bra för att spela sända fram till Stanley Cup. Så jag köper inte riktigt den där B- och C-problematiken, som sagt, med att man har olika skiktningar på lag. För vi vet också det att hockeylag byggs på så många konstiga sätt, och det är lagspelare som är form och allting sådär. Jag tror att vi får se olika typer av lag från respektive förbunden och landslagen, som sagt, va? Jag är inte så himla säker på att det ena upplaget kommer vara sämre eller bättre än det andra. Kanske mindre namnkunnigt, för att du har inte 10 NHL-säsonger. Men du kan ha 3, 4, 5 NHL-säsonger och faktiskt blivit en A-stjärna. Titta på sån som Leo Karlsson till exempel, va? Vi har Elias Pettersson som är inne på 56 säsonger, va? Den typen av spelare kommer ju spela VM, för att deras lag inte kommer vara kvalificerade i Stanley Cup så långt.
Men om du ser det här som Elias Pettersson, du tar det som exempel, om han har spelat World Cup i februari, tror du att han kommer spela ett VM sen i maj istället för att gå på en semester, även fast då Vancouver är utslagna? Det är skeptiskt till.
Det tror jag du kan vara, som sagt, men det är där jag menar också att här är det ju väldigt bra och väldigt viktigt, tror jag, för de här turneringarna, att just internationella förbundet, NHL, PA och NHL är överens. Och det finns ju också sådana som Erik relaterar till, att betala tillbaks lite sånt här. Du ska fylla på fonder överallt till höger och vänster för att alla idrotter ska utvecklas. Så att jag tror det kommer vara en större form av respekt för varandras turneringar, i och med att man, som sagt, man pratar samma språk ihop nu.
Och det är det som, oavsett hur vi benämner det, just att de absolut största, mest välbetalda, skickligaste spelarna högt upp i hierarkin kommer och möts. Det är det som jag menar är A. Sen kan jag säga om vi kallar det B eller vad vi gör, men för mig och för oss hockeyälskare så kommer det ju ändå vara väldigt kittlande att se hockey-VM också. Vi vet i maj, det är fint väder, det är underbart att grilla lite och kolla på bra hockey. Så det kommer fortfarande att locka stort intresse, tror jag, framförallt in mot slutspelen där, om Tre Kronor går långt. Sen är det ju det här som Håkan är inne på, som jag tycker är väldigt intressant, som påminner lite mer om förr i tiden. Då fanns det ju vikingarna, och det fanns ju den typen att man tar sig in den vägen. Vi ska inte jämföra med det, men nu är det ju till exempel Beijer Hockey Games som kommer i Karlstad, och det verkar vara bra publiktryck där. Läste jag Stefan Larsson, vd:n där i Färjestad, skickade något så här veckoutskicksmail. Precis som våran chef Daniel Berglund gör här på Viaplay, så gör han det för Färjestad. Och som gammal ledare där så läste jag det och blev glad att det kommer mycket folk. För de här turneringarna, Euro Hockey Tour-turneringarna, är också jätteviktiga för förbundet att få in pengar. Så vi kan ha de här lägren och utbilda de här oslipade diamanterna för att de är 16, 17, 18, 19 år. Som sedermera blir framtida stjärnor. Till exempel Leo Karlsson ju, som jag tycker är ett väldigt spännande namn att ha med i en dröm tänkbar trupp i World Cup 2025.
Ja, vi måste landa på det, för det blir det man spekulerar kring, hur Tre Kronor kommer se ut då i Four Nations Face-Off i februari 2025. Men vilket 2025 det kommer bli. Först då junior-VM, som är alltid en höjdpunkt. Vi var ju själva arbetade med det, och det var ju miljonpublik som tittade på de där matcherna, både på Sveriges Television och på TV6 och Viaplay. Det blir alltid en höjdare. Och sen i februari då så blir det det här Four Nations Face-Off med Tre Kronor, Finland, USA, Kanada. Och sen så har du Hockey-VM i Stockholm. Hur häftigt blir inte det där och få det 2025 och sen med ett OS då 2026 runt hörnet? Och jag tycker det var lite roligt när förbundet presenterade det då, 2025. Vilken höjdare det kommer bli då med februari, Four Nations Face Up. Och så la de in Bayer där också då i kortleken. Att det blir också en höjdare. Och sen kommer hockey-VM, så man väver ju in sina saker också. Vilket man ska göra såklart. Och väck oss mitt i natten med en 50-finalen i den ungerska ligan, så sitter vi och tittar. Så får man ju hoppas att den vanliga sportintresserade svensken, alltså de här som följer junior-VM och kanske inte kollar så mycket hockey annars, haka på hockey-VM också. När det blir hemma-VM så blir det ju en annan sak, givetvis. Men ska vi ta oss in mot Tre Kronor, World Cup? Jag kallar det för World Cup. Mini-World Cup är ett bra ord, tycker jag, Erik, 2025. Om vi bara spånar på truppen, hur tuff kommer konkurrensen bli, Håkan?
Och jag säger, många är de kallade, få är utvalda. Jag tror att alla nu, när det är, som Erik säger, har väldigt länge sedan, så är det ju dels är det ett bevis på att man har blivit bra om man blir uttagen på sån här, att man har lyckats, va? Samtidigt alltså få spela med de bästa. För det är ju som sagt, många spelarna har ju spelat med varandra på landslagsnivå, så de vet ju liksom att allting höjs ett snäpp, två snäpp, tre snäpp. Och att man spelar bättre hockey, det blir bättre om man deltar, du får högre tempo, du lär dig saker, va? Så att det finns många anledningar till att man vill vara med. Så jag tror att här kommer det att trigga många spelare att försöka göra sitt bästa. Och så har vi någon form av generationsväxling, va? Sen det OS vi pratar om till det som ska dyka upp 25. Så att det blir ju i stora delar ett nytt svenskt landslag på den här nivån som ska tas ut.
Och de som ska ta ut det nu då, det är förbundskapten Södergren och Granqvist. Håkan,
äntligen blir det lite ordning i svensk ishockey.
Herregud, vilka presskonferenser det skulle kunna bli när ni två sitter bredvid varandra. Va? Har du tagit ut honom där på backsidan? Ja, världens längsta.
Det var Håkans val.
Det blir ungefär som Crowns presskonferenser. Det kan hända precis vad som helst.
Det blir bättre, Erik... det blir bättre, Gida.
Ja, det är underbart. Självklart får du ansvaret, målvaktssidan och backsidan, Erik. Hur kommer det se ut?
Ja, tronskiftet, Henrik Lundqvist som var startermålvakt 2014, han har lagt plocken på hyllan och nu är en gör en massa parfymer, han är expert överallt och är världsklass på det också såklart. Men det som kommer vakta buren i början där i World Cup är Linus Ullmark, alltså Vessina vinnare i fjol, kommer bara fortsätta att utvecklas. Han blir ju oerhört viktig att han håller sig frisk och kan spela på topp. Liksom hans backup i nuläget, Jakob Markström. Hade en tuff säsong i fjol men har kommit tillbaka i år. Och hans underliggande siffror pekar på att han är där uppe i absolut i toppen i ligan igen, Jakob. Och där bakom finns det ju några bubblare. Vi har till exempel Filip Gustafsson i Minnesota. Liksom den unge superbegåvningen Jesper Wallstedt som bidrar sin tid i AHL. Så på målvaktssidan så ser tronföljden trygg ut.
Men du får bara ta tre stycken. Så vem tar tredjeplatsen?
Just nu så skulle jag ta Linus Ullmark, Jakob Markström och Filip Gustafsson.
Ja, men det låter bra. Du får ta backarna också, Erik. Släng på dem som du har tänkt kommer spela 2025 i Mini World Cup.
Här är det ju ett smörgåsbord. Vi har pratat om backundret ända sedan Niklas Lidströms tid som var förebild för alla de här killarna jag radar upp nu. Men jag menar, det är så många backar nu som spelar plus 20 minuter i betydande roller i världens bästa hockeyliga. Men om vi kikar på namnen, Viktor Hedman, Erik Karlsson, de har spelat ihop tidigare. De gillar varann och de gör varandra bättre. Så där har du ett fenomenalt backpar. Sen har du Rasmus Dahlin och Hampus Lindholm. Hampus Lindholm är ju extremt skridskoskicklig och duktig i defensiven. Kan göra att Rasmus kan fylla på i stort sett hur mycket som helst när läge ges. Så de två. Sen blir det ju delikat. Vem ska man ta som tredje backpar? Just nu så har jag formerat så här. Mattias Ekholm och Gustav Forsling. Och det här är ju ett backpar som är så extremt duktiga med sina klubbor. Stabila i defensiven, kan spela mot motståndarens bästa också på ett väldigt bra sätt. Så de två, sen har du Jonas Brodin, Rasmus Andersson, Oliver Ekman Larsson. Jag kan inte räkna upp alla, men just backsidan, det kommer vara fem stjärnor för Tre Kronor.
Vad tänker du kring det där, Håkan?
Jag höll på att ge Erik sparken direkt, va, på backsidan. Alltså, en högerskytt. en högerskytt. Erik Karlsson, är det någon
annan? Rasmus eller, förlåt, Andersson.
Rasmus Andersson, ja. En högerskytt, ja. Alltså. Vem ska spela powerplay då?
Ja, men Erik Karlsson är högerskytt. Rasmus Andersson är högerskytt. Rasmus Dahlin är grym i powerplay. Viktor Hedman är otroligt bra i powerplay. Så det finns där, Håkan. Gå till forwards.
Men hade du Rasmus Andersson inne på sexte backa där? Jag tyckte du sa Rasmus Dahlin.
Nej, men jag tog
det. Skit. Ja, men det är okej då. Ja, men ja. Har du bara right-skyttar? För du vet att du kommer inte vinna utan right-skyttar. Det är den enda sanningen som finns i hockeyn. Man vinner inte utan...
Det lär väl vara några rightare där bland dina forwards, Filip.
Nej, jag har inte tagit ut. Jag har inte tagit ut så många, därför måste jag ta ut dem på backsidan. Så. Nej, okay. Det har tagit ut en hel del. Nej, men jag har Filip Forsberg på ena sidan, Zibanejad i mitten och Elias Pettersson i första kedjan. Det tycker jag funkar.
Wow.
De kan gå in och spela boxplay eller sånt där i alla fall.
Vidare.
Nylander, William Karlsson, Jesper Bratt. Där är ju frågan om stackars William Karlsson får låna pucken någonting då av Nylander och Bratt. Va? Men det, vi får ta, han är lojal kill, han ställer upp där. Men sen blir det lite roligt faktiskt, för sen har jag experimenterat lite och tänkt till lite tycker jag. Kempe vill jag ha med. Jag vill ha med Joel Eriksson Ek som är stor och stark. Och sen vill jag ha med Elias Lindholm här, trots att han är lite osäker där. Det är alltid spännande att se vad en ny spelare tar vägen, har fått lag och om han ska byta lag ytterligare en gång i sommar och sånt där. Men det tycker jag känns som en formation som kan funka ihop också. Och sen sista linen, fjärde linen då, som också är tuff, för det är ju som Erik säger att när du kommer, ju längre ner du kommer i hierarkin så blir det ju väldigt mycket tuffare de platserna. Men jag vill ha lite ungt, lite friskt, lite sånt som stressar de här killarna uppe i toppen som är etablerade. Så jag har tagit Lucas Raymond. Nu har jag tagit ut Mikkels Backlund också som en defensiv center, men det är liksom för att kunna hålla i de här ungdomarna. Men sen har jag tagit ut Leo Karlsson och Simon Holmström ifrån Islanders. Okay. Som efter många år etableras gör ett jäkligt bra jobb. Men det handlar ju lite om det här också. Du ska ha lite spelare som spelar boxplay. Du ska ha lite spelare som spelar powerplay. Du ska ha en fördelning på ett visst antal matcher. Där du ska sprida tiden lite och inte slita ut alla med sådana uppgifter. Så att de har jag där. Och sen i bakfickan så har jag även Viktor Arvidsson. Om han blir frisk. Kan hålla på. Och sen så
Jesper Fast.
Nej, inte Jesper Fast faktiskt, utan herregud, 19 i Toronto, hur kan jag glömma, högerskytt.
Järnkrok. Järnkrok.
Som jag tycker är en sån mycket bra tvåvägsspelare som är liksom hamnar lite i skymundan i det här stjärngalleriet i Toronto. Så att där är min trupp. Och sen lämnar jag ut till den coachen som ska coacha forwards att ta ut bästa laget för dagen. Om det är du, Gide, så blir det ju katastrof. Men får jag vara medbestämma där så kan det lösa sig.
Men jag som lite GM här nu sitter ju så här lite, alla försäkringar vi ska lösa. För ni är som två politiker där, ni fyller på med lite extra namn utöver. Du hade dina fyra formationer, sen trillade in några extra där precis som på
vaccinet. Jo, men du vet ju själv det, alltså... Det blir någon blir gravid, va? Någon blir sjuk, någon blir skadad, någon har inte kontrakt. Alltså det är alltid några sådana här aspekter du måste lägga in som gammal general manager. Du vet liksom att det kommer att dyka upp, så att du måste förvarna ett x antal spelare om att om det här inträffar, då ska du vara beredd. Du får lägga ner lite mer krut på sommarträningen för att du kan vara aktuell. Och sen måste du ha den där triggen, va? Du måste ha, om du ska ha 20 spelare så måste du ha 25 aktuella. För de fem som är under, de ska ju trycka på för att höja kvaliteten på de 20 som är uttagna. Är listig som en rev, du vet.
Ja, precis. Ja, men det är ju intressant. Man bara tittar på det här nu när ni har alla de här namnen, det är ju fantastiska namn. Det blir ju ett oerhört lag. Så var det ju OS 2014 också. Då var det ju Bäckis eran. Nu blir det lite trist avslutning där såklart. Men ändå, det finns ju väldigt mycket. Vad ser du att konkurrensen är som starkast i den här truppen, Erik?
Ja, men det är dels är det på backsidan, alltså speltiden på backsidan, där är det ju knivskarp konkurrens och ett smörgåsbord, och där kommer det ju lite som de pratade om under junior-VM, Magnus Hävelid och staben, att rollfördelningen blir ju väldigt viktig, att man accepterar sin roll. Jag menar, det är ju många backar eller flera backar som skulle kunna spela i topp par, men de kanske hamnar och spelar i andra, tredje par med lite mindre istid. Samma med forwards, att man köper sin roll och ser att tänk, vi kan vinna ett OS-guld med Sverige, vi kan vinna World Cup som aldrig har hänt någon gång med Tre Kronor. Köper jag min roll och spelar 7 eller 12 minuter och gör det helhjärtat, så kan vi vara del av någonting historiskt. Så det är ju den stora grejen. Men sen när jag tittar på forwards, det här kommer ju bli väldigt kul för Sam Hallam och staben, hur man formerar. Jag skulle vilja se Filip Forsberg, Elias Pettersson, William Nylander i en superspetsig kedja, och sen Brats i Banedjad Kempe i en sån här fartfylld kedja där de bara flyger på kanterna och Mika, den här kloka gubben i mitten. Sen en riktig shutdown-kedja med William Karlsson, Joel Eriksson, Ek och någon till där som kan spela mot motståndars bästa. Joel Eriksson Ek är ju grym på det. William Karlsson stängde ner McDavid till 0 mål i 5-mot-5-spelet när Vegas slog ut Edmonton. Och sen har du då kedja med Elias Lindholm, Mikis Backlund, Leo Karlsson, och där är Viktor Arvidsson, Jesper Fast med flera. Där finns det ju kandidater. Pierre Engvall är ju en skridskostark spelare också man kan ha i en fjärde kedja. Han avgjorde förresten mot sitt gamla lag, Släkten är värst, när Islanders slog Toronto här efter All-Star-breaket. Nu kommer jag in på det också, men pulsen går ju upp och jag känner som Håkan sa, alltså det här sporrar. Jag blir sugen på att börja träna kettlebells igen och ta kalla duschar som jag gjorde 2016, när du, Niklas, meddelade att vi kommer sända 9 timmar live varje dag från World Cup.
Och kommer ni ihåg det under World Cup också? Jag minns framförallt dig, Erik, men jag tror att du var inne på samma spår också, Håkan. Det här att det måste matchas hårdare. Ni ville ju se Erik Karlsson, att han skulle liksom ha pyjamasen på och bo ute på isen och att han nästan fick spela för lite. Är det en fördel för Tre Kronor nu att man får ett litet mini-World Cup 2025 så man kan hitta rollerna i det här stjärngalleriet också då, för att sen lägga allt krut på OS som kommer året efter? För det blir ju en större grej med tanke på första mini-World Cupen. Sen blir det större dignitet på World Cup i framtiden, Håkan. Förstår du vad jag menar?
Ja då, jag förstår. Och självklart kan det ju vara det, framförallt för coacherna då liksom, för de kan ju märka lite hur de där personligheterna, hur de reagerar på de här möjligheterna som du ger, med att vissa får spela mer och vissa får spela mindre. Det där har man ju varit inne på, som du sa, under World Cup tidigare, va? Du hade Erik Karlsson, Hedman då, och så stackars Oliver Ekman Larsson kan man väl säga, som aldrig riktigt får chanser att glänsa till kronorna när de killarna har varit med. Så att det blir spännande. Men samtidigt så, om vi tittar på forwardsidan kontra backsidan, så är det rätt ålderstiga backsida vi ser på våra stjärnor. Både Hedman, Karlsson, Ekman Larsson och några till som säger Ekholm. De börjar att bli lite till åren komna. Och ska du då i ett OS, World Cup, kan det vara du vill då, möta de andra spelarnas bästa spelare i sin bästa ålder. För jag tror att det blir svårt för den här typen av Sidney Crosby eller den ålderstigen som är på deras forwards. Jag är inte så himla säker på om de blir uttagna alltid, va? Utan nu är det McKinnon, McDavid, den typen, den generationen. Och då undrar man liksom, vad har våra spelskickliga backar? Fyller de rätt funktion då? Har de åldern inne? Orkar de? Så att backsidan i Sverige tycker jag blir en liten osäker faktiskt faktor, där åldern kan vara väldigt, väldigt avgörande, tycker jag. Åldern och rutinen. Det kan vara för mycket rutin, det kan vara för hög ålder för lite rörlighet.
Och sen får vi se hur stora trupperna blir också, med tanke på att det blir en intensiv turnering och kort turnering då. Man gör en liten specialare där med lite färre spelare.
Det är säkert 25 spelare kommer det minst vara i alla fall, det tror jag. Så att alla ska vara med. Det är lite så när man tar ut med de här turneringarna, va?
Och sen så är det, alltså, bara de förstår motivationen för de här killarna. Håkan nämner ålder, men Viktor Hedman, Erik Karlsson, Mattias Ekholm, alltså den motivationen att få spela OS och spela World Cup, det gör ju att de sätter in ännu mer ved i brasan under sommarträningen och bygger upp sig, för de har ställt in GPSen februari 2025. Då är det Four Nations, OS 2026. GPSen är inställd, så istället för att man kör lite med cruise control ute på vägarna, så börjar man ställa in sportmode och börjar göra lite omkörningar och gasa rejält, lite Per Ledin style, fast med en begåvning som är utomjordisk. Och Sidney Crosby sa något bra på presskonferensen. Han var så glad att OS kommer tillbaka igen i World Cup, men man måste förtjäna det. Och du kan tänka dig en sån som Sidney Crosby, som vi har pratat om, vaknar hungrig varje dag för att utvecklas. Han kommer ju vilja vara med som mentor och så, när den här nya generationen med McDavid och Matthews, nu spelar Matthews i USA, men den här nya McDavid med flera ska då få spela sitt första OS. Då är det ju viktigt att ha med erfarenheten från Crosby som kanske spelar då i en fjärde kedja eller någonting. Men kommer glädjeligen göra det för att han är ju, sjunger ju på sista versen, men vill ju gärna att den ska gå i dur.
Ja, och ska vi bara komma in på hur man spelar den här Four Nations Face-Off, så blir det ju då fyra stycken nationer som vi var inne på med Kanada, med USA, vilka lag de två kommer ha, och sen Finland och Tre Kronor. Alla lag möter ju varandra, sen blir det ju en final där, som jag fattar då, mellan ettan och tvåan efter gruppspelet. Så det blir ju intensiv vecka där med mängder av matcher då, som blir oerhört kul att följa. Sen tror jag att det blir en jättebonus till hockey-VM i Stockholm 2025. För ni kan ju tänka er också då, de som inte kom med till den här truppen i februari, ja, de som känner att fasen, jag kanske inte visade riktigt vad jag gick för. De har ju en supermöjlighet att komma in i Hallands lagbygge under VM också och skapa lite power då för att ta sig till OS också. Så att Sam Hallams jobb nu, herregud, det måste ju vara ett av de mest attraktiva i hela hockeyvärlden, och förbundskapten 90 kronor. Snacka om att det vänder ganska snabbt där. Underbart.
Ja visst. Och får jag bara nämna några namn i Kanadas trupp. Cale Makar, Connor McDavid, Mitch Marner, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Sidney Crosby, Connor Bedard, Braden Point, Mark Stone, Steven Stamkos, med flera. Och det, när man börjar alltså smaka på de namnen, USA då, Brady Tkachuk, Matthews, Matthew Tkachuk, Jack Hughes, Jack Eichel, JT Miller, Brock Besser, Dylan Larkin. Och så du Clayton Keller och Auston Matthews, de hade väldigt fint samarbete där när de tog hem All-Star turneringen där tillsammans med Philip Forsberg och William Nylander. Nu, jag är så uppe i varv nu, så du får ta vidare i körschemat.
Nej, jag gör gärna det, men jag säger också det, se upp för USA. Man tror ju alltid att det är Kanada. Så fort det ska snackas best on best, så är det ju alltid, ja, Kanada, de kommer vinna. Men ja, men det ser vi på juniorspelarna också. USA tar ju kliv efter skär eller skär, vad ni vill. Men vi lämnar det där lite, där hade vi en liten försmak av det som komma skall då i februari. Glöm inte hockey-VM, det kommer ett hockey-VM också i Tjeckien här i maj. Det kan ju också vara en liten inkörsport då till att ta sig in till de här stora evenemangen sen därefter. Så det blir häftigt det också, det följer vi på Viaplay. Men på tal om All-Star så fastnade jag i det på Viaplay i lördag. Så jag hade inte tänkt titta så mycket, som såg jag bara, det är All-Star om en timme. Och jag sträckkollade på de där tre matcherna som spelades. Det var ju två semifinaler först. Och det blev så mycket prestige i det där. Jag älskar ju det. När jag ser en sån som Connor McDavid, när han helt plötsligt bara känner att nej, jag tolererar inte att vi förlorar. Jag kör fullt ut. Jag åker 100%, nästan i alla fall, eller 97%.
Ja.
Connor McDavid. Jag bara älskade det, för det blev allvar till slut i det där. Nästan i alla fall, Erik. Upplevde du det så?
Ja, och tack för att vi firade med en jättegod pastamiddag här på L'Amice, som betyder vännerna på italienska. En restaurang här i Ängelholm, jag, Jonte och Yvonne. Lång med massor av förrätter och pasta till huvudrätt. Och så när jag kom hem då fick jag sms av dig: kollar du All-Star? Och du sa, jag älskar att de verkligen går för att vinna. Och jag menar, du som har vunnit allt, massor med VM-guld och SM-guld, man ser ju på dem att fan, nu är det prestige här, nu börjar vi blåsa på här. Såklart så är det ju inga tacklingar på det sättet, men de verkligen vill göra mål. Och att vilken nivå det blir när då Matthews lag och McDavids lag gjorde upp i den här finalen. Och även i semifinalen så var det ju jämna matcher med förlängningar som blev. Och ja, men där McDavid skruvade upp tempot för att ta sitt lag till final. Och jag såg faktiskt på Instagram häromdagen att Matthews hade lagt upp några bilder från All-Star att de vann och segrande lag och det. Och då hade Draisaitl skrivit heads up. Aha, inne på, okay, Matthews Instagram. Och då skrev Matthews tillbaka, leave me alone eller något sånt där. Men Draisaitl var lite grinig för att Matthews hade på tecknarna till exempel att de gjorde på tecknarna lite mer som det var en vanlig match. Alltså där såg man att de steppade upp. De gjorde ett mål direkt efter tekning när Matthews bara stack rakt fram, brunkade sig framåt och fick ett friläge direkt efter tekningen där i mittzon. Så det där ska vi hålla ögonen på och börja. Tänk vilken drömfinal. Edmonton Oilers mot Toronto Maple Leafs. Inget lag från Kanada har vunnit sedan 93 då Montreal. Och det är kittlande om då det blir Dreisaitl och McDavid mot Matthews, Marner, Nylander med flera. Och det börjar byggas upp en liten rivalitet under All-Star-helgen. Det är ju ett gott betyg.
Ja, verkligen. Något annat som hände där under All-Star, Håkan. Det var ju dagen innan. De hade lite skills där och skulle visa hur skickliga de är med skridskorna, med klubba och puck och allting. Kucherov hamnade i centrum. Det är lite av din idol där, Håkan. Vad tyckte du om hans uppträdande under All-Star?
Håkan har blivit svart här nu på min skärm. Så att jag,
han tar en liten paus där, direktören. Han får kolla mikrofon och allting där. Det är kanske barnbarnen som har dragit ut en sladd ur datorn. Men vi kan väl komma in på Kucherov så länge, Erik, där, för det blev ju det. Mm. De andra körde ju ganska hårt. Det var ju McDavid som hade varit med och ritat upp de här nya tävlingsmomenten som skulle vara. Mm. Och de gick ju all in. Många av de där stora stjärnorna med Kucherov. Han tog det ganska piano, eller?
Ja, Kucherov är ju en humörspelare och det var ju tydligt att han var inte så sugen på att vara på den här All-Star-helgen överhuvudtaget och inte vara med i några sådana här skills competition-tävlingar. Så att han gick ju på cruise control, men han ställde in det på 40 km i timmen på motorvägen. Han var helt ointresserad och blev ju utbuad där i Toronto. Och det där är lite typiskt Kucherov också, som ju är en gudabenådad spelare, men han har ju också den här rebelliska sidan, så att man kan väl säga att punkaren Kucherov checkade ut lite där och gjorde ju inte som de andra med McDavid i spetsen som tog hem det hela. Han vann ju den där miljonen dollar McDavid som väntat efter att ha åkt snabbast runt och varit snabbast på teknikbanan och sådär. Men Elias Pettersson vann väl passningstävlingen och Cale Makar vann hårdaste skottet, vill jag minnas. Vad säger du om All-Star? Har du hört vad vi har sagt, Håkan?
Ja, jag vet vad Kucherov vann. Han vann middagen kvällen innan.
Ja, han gjorde säkert det.
Han stängde i alla fall restaurangen, det kan jag tänka mig.
Mm. Vad tycker du om ett sånt här evenemang, Håkan, som All-Star? Du var inne på det senast att du kan skrota det där, men nu när du ser det?
Jag är lite skeptisk till det, av den anledningen liksom att det blir ju lite så, för att det här är då, hur många blir de med 4 gånger 8, 30. Ja, det är 32 stycken plus några till, säg att det är 50 spelare då. Resten åker på semester till Spanien, tänker jag säga, till Florida, Mexiko eller vad de sticker på. Några åker till Wales eller Montana och tränar och åker skidor och sånt där. Så att det blir ju lite det här som vi säger, övertidsrätten för de som är bäst betalda och i stjärnor. Alltså, det har ju ett syfte, men det är ju liksom, det är inte det som, för mig är inte det hockey då, och Erik var inne på det också, att det blir inte så mycket tacklingar och det blir inte mycket sånt här. Nu tror jag faktiskt att det hjälpte att det var i Toronto, för att uppmärksamheten i Toronto är på ett visst sätt, va? Du får en helt annan status i hela arrangemanget i och med att det är utsålt på allt som går, så att du får ju då ett litet större ansvar för många spelare av den anledningen, plus att det är mycket kanadensare med. Så att på så vis tror jag det var väldigt bra. Men alltså, för mig kan det vara, jag hade inte saknat den här helgen, All-Star-helgen, om det inte fanns, som jag säger så. Jag hade gärna sett att det var vanliga matcher i helgen ändå. Men man kan inte få allt här i världen.
Herregud, de spelar 82 matcher per lag. Du har ju mycket matcher som helst i det. Du behöver lite underhållning också på ett annat vis ibland.
Jo, men de kan ju faktiskt ge spelarna lite paus mitt under. Ja. Det är ju det är mycket till för den här, att de ska kunna just bli lite fräscha under den här bye-weeken och 10 dagar då.
Ja, det verkar ändå så. Jag såg någon intervju, det var Per Bjurman, sportbladet, som hade intervjuat Filip Forsberg där. Han var ju nöjd, men de hade flugit över. Jag tror hans föräldrar var där och hans frus föräldrar var där. Så de verkar ändå hinna umgås och koppla av på ett vis som de kanske inte gör under säsongen också. Men det var kul att se, och Filip Forsberg var ju jäkligt bra under de här matcherna också då. Han visade ju att han har en teknisk briljans som matchar, ja, de allra bästa. Han är fenomenal med klubban och hitta puck till nätet där. På tal om svenska så var det ju också lite uppseendeväckande då när man fick se Elias Lindholm draftas där under första dagen. Han hade ju blivit tradad till Vancouver. Nu dök han ju upp i Vancouver-tröjan. Vad kan han uträtta i Canucks, tror du, Erik?
Vi var ju inne på det här spåret, om ni minns, redan i NL-studion. Jag tog upp något jag ville prata om. Det är, var hamnar Elias Lindholm? Vart kommer han hamna? Och till slut hamnar han då i Vancouver, som är ett av de hetaste lagen. Patrik Alvin, Jim Rutherford, GM där, de går för det nu. Fönstret är öppet och det blir otroligt häftigt. Jag har sett rapporter där bortifrån i starten nu på tränen. Spelat med en kedja med Elias Pettersson, Zebulon Lindholm och så Mikheyev då i första kedjan. Men Elias är ju en sån som kan spela alla moment. Han kan spela powerplay, boxplay, 6 mot 5, 5 mot 6 och egentligen fylla ut pusslet precis där det behövs. Och han är ju en sån där djupspelare med spets som gör att Vancouver i det här fallet får den här bredden som kommer behövas. Att kunna gå hela vägen. De var ju final 2011 med bröderna Sedin då, men förlorade ju i bäst av 7 mot Boston som alla vet. Men här har de ju med Demko i målet, med Quinn Hughes och backarna, och sen nu då tillkommet att Elias Lindholm kommer in där, som gör att de blir ju faktiskt en av favoriterna på västra sidan nu. Och Tocket i båset som har fått en bra struktur och det är ju spännande också eftersom det finns mycket svenskar i laget nu. Det blir ett svenskt lag. Vi har ju Höglander och Nils Åhman också som är där och gnuggar hårt. Så jag tycker det här är en supervärvning av dem. Och också vilken nytändning för Elias Lindholm som också, de pratade om det. Jag menar, de när han tackade av och när de kom till och med... Alltså det är så mycket jag skulle vilja säga, men jag pendlade ju med hans farsa. Vi spelade ju ihop i Luleå på 90-talet. Mikael Häsen Lindholm som spelade med Gretzky några matcher i LA Kings. Som förresten har sparkat sin tränare också, vi kanske kommer in på det. Men just att ha sett Elias Lindholm stå där med sina miniklubbor och spela och lira och leka ända sedan han var 2-3 år gammal. Född i Boden som han är, precis som jag. Men att sen blir den här spelaren han är. Men just den här passionen för hockeyn. Han kör och han är väldigt ansvarsfull på isen. Och sen så är han en superschysst lagkompis utanför. Mycket energi, lätt till skratt och så vidare. Precis som sin pappa har. Så, nej, jag tycker det är kanon att de har tagit in Elias. Och jag tror att han kan bli tunga på vågen. Eller han blir det om de går hela vägen.
Ja, smart gjort av Alvin där, inte tveka, utan egentligen komma först in i det här racet som då hade bara dragit ut med deadline vi har kommit. För att vi vet ju att Lindholm var ju på tapeten till många lag. Boston, Rangers, alla diskuterade ju just om var de kunde få in honom. Så att det måste man ju säga till Alvins glädje att där var han först i kön och löste det där snabbt. Sen får vi se var det tar vägen, som sagt. Ja, för Elias också får en uppskattning och veta att man hamnar i ett bra lag, i en bra miljö. För att det tror jag är positivt efter lite trubbel kanske i Calgary den senaste säsongen. Så att det tror jag blir väldigt kul. Så det blir spännande att se just vad Vancouver kan göra nu. För de kom ju in lite under radarn men har gått fantastiskt bra hela året. Har ju haft en förmåga liksom att göra mål på chanserna. Förlorar ofta skottstatistiken men vinner matcherna i kraft av bättre skottprocent och allting sånt här. Så att utdelningen de haft hit har ju varit väldigt, väldigt bra. Så att Lindholm kommer med dels lite självförtroende av att det blivit så pass tidigt tradad och så till ett lag som är bra. Men får också en del faktiskt ansvar direkt när de kommer. Kuzmenko, även om inte Tocket gillade honom, så var han väldigt bra förra året och gjorde mycket mål av det. Och man såg ju liksom att det vore skönt för Tocket att bli av med honom. Dels fick han en lite billigare spelare men som kanske passar bättre in i miljön då. Sväck som han är också och är lite lättare att göra med kanske än vad Kuzmenko där. Så att, jag tror också att det blir en väldigt bra lösning. Sen får vi se hur länge det blir kontrakt för Lindholm om de blir vidare i den klubben eller om man flyttar i sommar igen.
Och det är lite spännande här också att Jim Rutherford som var i Carolina tidigare som GM, Carolina som draftade Elias Lindholm och på det sättet det är som så att säga cirkeln sluts, men Mikael Pettersson Lindholm i första kedjan här på tränaren, sen är det Suter, JT Miller, Brock Besser, Joshua Bluger, Garland, Höglander, Åhman, Lafferty. Och backsidan att de har fått in Ronek där tillsammans med Hughes, det har blivit en succé. Ian Cole, Myers, Sadorov och sen är det lite ord, men Hughes är där nu. Men laget som också bärs ju mycket av Thatcher Demko som Håkan inne. Deras PDO, alltså målvaktsspel plus skotteffektivitet, är väldigt hög. Och det gör ju att en nyckel är ju att Thatcher Demko håller sig frisk. Det är också smart att de tog in Casey DeSmith också som backup-målvakt. Det var också bra. Där får de ett stabilt spel när han är inne och kör också mellan stolparna. Så, nej, Vancouver, ja, vad tror du om dem då, Gire?
Ja, nu har ni signat hela Vancouvers lag här. Det blir väldigt intressant. Vi ska ju gnugga Vancouver på söndag i NHL-studion.
Ja, det var därför jag gjorde så där. Förlåt. Ja. Förlåt. Jag ville bara preppa för söndagen.
Det är högintressant ju, i och med att han är där nu, Elias Lindholm också. Så följer vi Washington-Vancouver på söndag 19.00. Det låter väl hur trevligt som helst. Med tanke på att de verkligen är en contender, Vancouver nu, och har möjlighet att göra något som de aldrig har gjort förut. Vinna Stanley Cup. Vi följer det noga. Vi måste också, innan vi ska över på svensk hockey, bara nämna det också i och med att det är Washington på söndag. Kuznetsov nu inskriven på NHLs hjälpprogram. Kommer vara borta på obestämd tid. Och det är många spelare som har hamnat där nu, vilket är väldigt bra att de har det i NHL. Men samtidigt så är det ju väldigt sorgligt att det är många spelare som behöver den här hjälpen. Nu vet vi inte exakt vad det är, men det kan vara psykisk ohälsa eller något annat missbruk kanske då som finns där för de här spelarna. Säg inte att det är så med Kuznetsov, men någonting är det ju. Vad tänker du, Håkan, kring det här nu som sker? För nu är det ju väldigt många exempel. Line är ju också inskriven där.
Det har ju varit en diskussion nu med tanke på att det har blivit så frekvent faktiskt att man då skriver in spelare i det här programmet. Och i vissa fall så höjs det rösterna för att man egentligen missbrukar det här från klubbarnas sida, att man skriver in spelarna just för att få löneänklingar och allting och sätter dem på den här listan då, av den anledningen att de är antagligen skadade, eller så är det, som du säger, lite trubbel hemma, eller det kanske trull med mat, dryck och liknande, eller så är det helt enkelt så att den här pressen att hela tiden leverera resultat i förhållande till sin position. För vi ska veta det alltså att och det kanske är mer en filosofisk värdering som säger att tjäna mycket pengar, att få en väldigt stor uppmärksamhet på sig, det innebär ju också att du får ett väldigt sökljus på det hela tiden, att du blir satt under luppen, under press, under observation från så många människor. Och med sociala media i dagens läge så är det ingen lätt position, för att du får så mycket kritik rätt ifrån levern eller rätt ifrån skrivbordet på datorn in till dig som spelare. Och det är många tar väldigt illa vid sig, för att det är som vi vet alltid, att det som skrivs på sociala medier är inte kanske så snällt eller så skickligt heller, utan det kan vara mer skrivet som sagt ur en förbannad supporter eller en handfull supporter som har varit där och tycker att de är bortskämda till det där. Så att jag förstår verkligen att det är ett behov ha det här. Men det är som sagt, det är ett väldigt vitt och brett begrepp, det där NHLPA's assistant program, som sagt. Men att det har sitt behov, det tycker jag bara blir tydligare och tydligare. Sen blir det kanske möjligt att det kommer diskuteras vilka som har rätt att falla in under det här, för vi vet att det kanske inte missbrukas, men används väldigt ytligt i vissa fall.
Jag hoppas att jag är tillbaka, för att jag blev utkastad från Riverside.
Du är tillbaka, Erik.
Var det inne i hjälpprogrammet en kort stund?
Ja, och jag är ju ett exempel på en sån som hade behövt det hjälpprogrammet i början på 90-talet. För jag citerar Robin Williams, den här tyvärr bortgångne vad heter
det?
Nu är jag ute igen.
Okej,
jag är tillbaka. Det var hackare. Jo, Robert Williams sa så här: people don't fake being depressed. People fake being okay. Och det är jätteviktigt att förstå. Jag själv har gjort det så mycket att man fejkar att man mår bra, men egentligen så har man missbruksproblem och beroendeproblematik, som jag hade till exempel till alkohol där i början på 90-talet. Och till slut så bad jag om hjälp och gick på anonyma alkoholistmöten och sådär.
i smyg så att ingen visste om det. För skammen att berätta, jag mår inte bra, jag behöver hjälp, jag har beroendeproblematik är så stor. Och det är det som det här stigmat runt psykisk ohälsa är fortfarande väldigt stor. Men det är väl otroligt glädjande att NHLPA och NHL tar det här på så stort allvar. Att de som behöver den här typen av stöd, Laine i det här fallet, Kuznetsov, och det finns ju många, Carey Price har varit inne, Jonathan Drouin, vi skulle kunna nämna väldigt många som då ber om den här hjälpen, och det är så otroligt viktigt, för det finns hjälp att få. Så hela den här utläggningen som jag har haft nu är, om ni, det finns hjälp att få, be om hjälp tidigare. Man behöver inte slå sitt liv totalt i kras och nå den botten för att be om hjälp. Be om hjälp tidigare. Om man upptäcker att man börjar tappa kontrollen och har den här beroendeproblematiken med spel till exempel, med alkohol, med droger. Det finns ju olika sätt att fly på och dämpa ångesten kortsiktigt, men på lång sikt får det förödande konsekvenser. Så be om hjälp tidigt. Och sen om det finns någon som använder det, som Håkan säger, för att komma undan capit och så, må så vara då. Men det är fortfarande ett så enormt mörkertal med psykisk ohälsa, så väldigt viktigt att de här människorna får hjälp.
Ah, jag håller med dig, det är enormt bra att det finns där, och man tänker också, som du var inne på, jag undrar hur många som hade behövt det på 70, 80, 90-talet också då, som inte fick den hjälpen, utan att man fick smyga med allting eller bara dämpa sig med andra saker. Det är ju tragiskt bara det, men härligt då att de förhoppningsvis får den hjälpen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De behöver. Vi ska ta oss till svensk ishockey också. Ner mot hockeyallsvenskan. Jag vet inte hur många matcher vi har gjort med honom, Håkan, i hockeyallsvenskan. Du också, Erik. Men Marcus Eriksson, han dyker ju upp där nu igen i rubrikerna. Dels då för att Södertälje går väldigt bra. Han spelar ju där nu efter att ha varit så många år i sitt vita hästen. Men han passerade ju Henrik Björklund nu som den främste poänggöraren i hockeyallsvenskans historia. Han är uppe på 413 poäng nu efter poängen senast på 514 matcher. Det är sannerligen imponerande. Men vad är din bild av Marcus Eriksson som hockeyspelare, Håkan? Varför är det hockeyallsvenskan som är hans nivå?
Du har ju ett avspelare som de gör väldigt bra. Henrik Björklund, som vi säger, har inte riktigt fått fäste i Färjestad på det sättet när han prövade det. Marcus Eriksson har ju varit iväg och prövat lite ibland också och försökt att hamna där. En annan som jag tycker kan gå in under samma tak, det är Olle Liss som leder Djurgården nu, som är alldeles lysande i allsvenskan. Wiklund uppe i Björklöven, samma sak. Va? Men alltså, det handlar ju lite om det att vissa människor passar på en viss nivå. De hinner de saker, de hinner tänka, de hinner åka, de hinner göra saker som passar väldigt bra. Men när det går lite längre upp så liksom funkar det inte riktigt. Miljön kanske inte passar dem, spelet passar dem och lite sånt där, och kanske är lite, ja, lite nöjda med positionen på svenska. Så att det blir lite det där, och det är inte utan respekt eller att vara förlöjliga. Alltså, men det blir nästan så här att det här är den bästa spelaren som inte kom upp i elitserien eller SHL på något sätt. Det blir en form av en bekräftelse på. Men han har en fantastisk karriär och han säkert trivs väldigt bra spelare, som sagt. Men det blir lite av det tyvärr, vad som man säger i hockeykrets, att den bästa spelaren som inte har klarat av att etablera sig i SHL, med andra ord.
Men när du har följt Erik och när du har scoutat spelare hela den biten, Marcus Eriksson har väl varit på mångas radar, gissar jag. Vad skiljer egentligen på en toppspelare i hockeyallsvenskan och på en bra spelare i SHL?
Ja, vi skulle egentligen ringa Rickard Wallin och Erik Widerot nu som jobbar med det här hands-on i Färjestad. Det klubbarna gör nu väldigt mycket är ju att de tittar på underliggande siffror, alltså hur mycket man genererar spel in till exempel de farliga ytorna i slottet och den typen av saker om du ska vara en producerande spelare. Och Marcus, han har ju otroligt bra spelsinne. Det som har legat honom i fatet är väl den här att han inte haft den här kvickheten att kunna växla tempo och vinna de här åkduellerna som behövs både i backcheckingen och även i offensiva situationen när du kommer upp till SHL. Och den nivån som är ändå på de skickligaste producerande spelarna i SHL är ju relativt sett väldigt hög. Men jag tror att alltså, jag älskar att se någon spela för att han är ju en sån där som liksom dikterar tempot och drar ner på farten lite naturligt också eftersom han inte har den här högsta farten själv. Men den typen av spelare är ju underbar att se och jag hoppas att han på något sätt får chansen att lira i SHL och testa på det i alla fall på Ålderns. Jag ser här nu att han är född i augusti 85. Han är 38 år så att, ja, det kanske är lite senaste laget. Man har ju inte spelat. Han har ju spelat i Vita Hästen och ikon där under så många år. Och sen nu då i Södertälje där han gjort 49 poäng på 39 matcher. Det är ju enastående siffror. Men man kanske inte ska hoppas. Men jag har hört att det börjar i alla fall rykten om att det är SHL-lag som är intresserade av hans tjänster. Och då måste han ju spela powerplay såklart och i offensiva situationer. Vad säger du, Håkan?
Jag spelade faktiskt med hans farsa lite, eller mot hans farsa, Filsson. Peter Filsson Eriksson. Han var ju lite den här typen också. Väldigt spelskicklig, högerskytt också. Snirklig med pucken och det. Och kanske inte hade tempot egentligen i sin egen i kroppen för att spela på den nivån som gjorde. Han gjorde väl några säsonger i elitserien, om jag inte minns fel. Men sen är det ju den här typen av spelare som vi säger. Vi har ju den benämningen på Niklas Bäckström till exempel, du hade Henrik Zeta och var ju också den typen som egentligen dikterade tempot som Erik säger här. Men samtidigt så måste du ju också ha drivet att kunna öka tempot när det behövs för att kunna komma förbi motstånd och sånt där. Och det är kanske just den temposkiftningarna som är den stora tunga kroppen och de långa dragningarna som kanske inte riktigt har funkat. Eller så kanske ambitionen, vad vet jag, men det som jag säger, det, tyvärr så är det väl egentligen så, passar det allsvenskan så bra som vissa spelare gör så kanske det är ett tydligt tecken på att du ska inte spela högre upp för att utmaningarna blir lite större, lite annorlunda och de kanske inte klarar av.
Och sen så, jag menar, det gäller ju som Håkan säger, alla kan ju inte ha en McDavid-växel. Men ibland är det ju bra att ha en extra växel, alltså en liten turboeffekt och sätta in om man ska spela i SHL, i topplinor där eller ännu högre upp. Och det har ju inte Marcus, men kanske han får den här inspirationen att köra lite extra hårt och smart under sommaren och ge sig själv chansen i något SHL-lag under hösten. Hans farsa, han var ju HV71 Firsov, spelade tre säsonger där i slutet på 80-talet. Jag är inne på Elite Prospects och kollar nu.
Ja, det är klart.
Han lägger in lite extra växel nu vid 38 års ålder. Jag vill säga
ja, men ja, jag vet. Men vi får se. Men vi hyllar Marcus Eriksson väldigt mycket och tycker det är underbart att se hur bra han är där under Bogrens ledning i Södertälje.
Ja, du ser då. Det tar ju inte slut. Det är ju samma cirkel som när vi jobbar med Hockeyallsvenskan. Bogren var där. Han smög in i Rögles omklädningsrum och tog över då. Hur trevlig snäll som helst. Marcus Eriksson dominerade ju redan när vi var där. Vita Hästen kvalade ju faktiskt. Det var ju den säsongen. Man spelade väl bäst av... Ja, det var ett antal matcher där mot Modo. Kommer du ihåg det? Modo som fick kvala neråt där. Men klarade ju Vita Hästen utan problem. Man tog in en slags...
Just det.
Åren
går.
Ja. Det var då Perra var brandmästare och ryckte ut och
exakt.
Var det inte det?
Exakt.
Och Linus Ullmark var i målet för Mod och Masken, min gamla målvaktstränarkompis som nu är Färjestad, var i Mod och då och hade fått tjänsten av Marcus Näslund som vi nu ska hylla för att hans banner åkte upp i taket där och det var faktiskt gåshud att se Marcus där med Fopp. Pappa och gänget hyllas välförtjänt. En av de absolut bästa målskyttarna i svensk hockeyhistoria. Och speciellt, jag minns ju så väl när han och Peter kom upp i Moros A-lag och mötte även Marcus i ungdomsåren när han var i Järved. Och jag kan säga, maken till virvelvind har Bulten aldrig skådat runt sig. Då får vi nästan gå till Jaromir Jagr för att se den farten och det handelsskottet som Macke hade med sina träklubbor.
Ja, jag sätter bara lite siffror på Marcus Näslund då, eftersom du kom in på honom så snyggt. En av de bästa övergångarna vi har haft i Viaplay Hockey Podcast historia. Då är vi ändå framme vid avsnitt 370, så det ska du ha, Erik. Men Marcus Näslund, 1117 matcher i NHL. 869 poäng, 395 mål. Han är på tredje plats i den svenska historien när det handlar om målskyttar. Vilka före honom tror du, Håkan?
Sudden och Affe.
Jajamensan, bra, helt rätt. Så 395 fullträffar för Marcus Näslund. Men precis som Erik var inne på, så när man hör Peter Forsberg bli intervjuad också, så säger han det, att Mackan, som man kallar honom då, var ju han som var föregångaren. Det var han som var den som gick i täten hela tiden. Det var han som hade den där stora talangen till början. Hur skulle du beskriva Marcus Näslund som spelare? För det är ju lätt att man kommer in på det, ja, med målskytten Marcus Näslund. Men hur var han som spelare overall, om jag får använda det ordet?
Ja, han var ju, alltså, Mackan var ju rätt tidigt, de sa ju det, att han var ju vuxen i kroppen redan som 15-åring. Alltså, han var ju väldigt fysiskt stark rätt tidigt. Det tror man ju var Peter Forsberg som var, men egentligen Forsberg kom ju senare, som sagt, och vart den typen av spelare som han vart. Men Marcus var ju trevlig och den som drog egentligen skeppet från början då, där uppe och stod. Men sen var det ju så att han hamnade ju lite i bakvattnet när han drog över till NHL. Slog ju inte igenom där, varken i Pittsburgh, eller det tog en stund också i Vancouver innan han kom tillbaka. Men när han då så att säga vart stor borta, så var det ju lite det här faktumet som vi har kanske med Elias Pettersson också nu. Att Vancouver är långt bort från Sverige, det är dåliga tider. På den tiden var det ännu sämre med kommunikationerna och möjligheten att få se Marcus Näslund spela på Vancouver. Så att av den anledningen så tror jag vi inte har riktigt sett honom. Och sen så var det ju så att han kom ju hem och spelade ett antal VM-turneringar. Jag kommer ihåg, han var väl 99 när det gick här i Oslo, så var han med i VM-laget. Och slog inte riktigt igenom där. Fick inte den här riktiga fullträffen i Tre Kronor någon gång. Som till exempel Foppa eller Sudden eller Alfredsson och de som var i hans generation där. Så att av den anledningen så tror jag kanske inte att han har blivit uppskattad just på den nivån som de andra spelarna har. Men om du frågar då de som har bott i Vancouver eller de som frågar Övik och allting, så kommer de ju säga precis samma sak, att han är ju definitivt en av de 10 bästa svenska spelarna genom tiderna. Ingen, ja, de skulle nog sätta han högre upp ändå, i alla fall om du frågar Vancouver-folk.
Är han där för dig också, Erik? Topp 10?
Ja, vi har ju, gjorde ju en sån här topp 30-lista för länge sedan, om ni kommer ihåg. Det var kul att göra dem, och väldigt svårt att rangordna. Men han är ju definitivt han är definitivt där uppe topp 10. Och just att han blev framröstad av de andra spelarna till den bästa i ligan, det är ju helt makalöst pris. Och att vara där så nära och vinna poängligan, det var ju just Foppa då som sprang om, stack förbi honom i sista omgången där. Så en otrolig hockeyspelare och samtidigt en väldigt fin och schysst omtänksam människa utanför, som alla de här nämnda svenska stjärnor vi pratar om. Och jag sitter nu bara och är så enormt orolig, för Håkan och jag har blivit utkastade från Riverside några gånger. Och den enda det riktigt står har varit räckad hela tiden, det är du, Niklas, och jag. Oj. Och Håkan. Så att nu är ju det här, alltså, chansen är tyvärr stor att den här inspelningen inte har spelats in. Och då beklagar jag så mycket. Vi gjorde allt vi kunde, men tyvärr.
Inte var negativ. Tekniken funkar alltid på något vänster. Och det här ska vara ett väldigt bra system. Så att, ja, vi hoppas.
Och vet ni vad, nu hittar jag namnet också på den här killen jag sökte i Modo som kom när de skulle kvala där också. Donald Brashear var det som ju kom 2014. Och anslöt. Och jag tror han gjorde ett mål till slut också, men han kunde ju knappt stå på rören. Han har alltså suttit utvisad 44 timmar i NHL då. Det var väl någon polare till Foppa, men inte jag minns fel, var det inte så?
Ja, det var det.
Ja, visst. Ja. Precis. De spelade i Vancouver bland annat, Brashear. Brashear ja. Var ju runt lite, han var ju sån här traveling guy. Han var ju förvånansvärt bra. Jag tror han gjorde en 20-25 mål ett år i NHL. Alltså. Så han var hyfsad för att vara den typen av spelare på den tiden. För då var de ju antingen så slogs de eller så spelade de. Men han kunde lite av bägge i alla fall för
ja. Ja, förr i tiden. Och tänk de här namnen vi varit inne på nu. Ni nämnde Firsov. Han lirade väl med Kessel, om inte jag minns väl. Peter Kessel Eriksson också var väl ett tag där. Du har påsen i Djurgården. Du har säcken. Alla de här namnen som fanns tidigare. Vad är de nu, Erik? Nämn ett smeknamn i SHL, Erik.
Lillis.
Lillis.
Marcus Lillis Nilsson.
Ja, det är den nivån vi är på. Det är i sig väldigt bra, för det är en av ligans roligaste spelare också, och roligaste killar. Men ändå, jäklar vad man saknar de där smeknamnen. Och jag skulle göra en liten utläggning om att det var kanske bättre förr, men det var ju annorlunda då. Jag vet inte om vi hinner ta det nu, eller om vi ska spara det till nästa vecka kanske, för tiden tickar ju på här.
Så här är att tiden tickar inte på här, utan det är 0-0-0 på recording här inne på min Riverside. Så det är det som... Och Brashear, han gjorde 12 matcher med Modo säsongen 14-15. Det var så året efter de hade gått upp. Inga poäng. Men han var en del utvisningsminuter. Jag minns att han var där och gruffade och lite krake med Per Ledin, lite krake med Ole Christian Tollefsen som då spelade i Färjestad. Så... Det var ändå en färgklick får man säga då i ligan. Alltså det hände ju lite grejer runt honom. Men han gick ju aldrig över gränsen och det var rallarslagsmål som det var ofta när han spelade i NHL. Men kära hockeyvänner, jag hoppas att det här har blivit inspelat. Men jag är väldigt orolig nu måste jag säga.
Erik, om du tittar upp en så står det wreck där, ser du det?
Jo, men på min Riverside här, eftersom jag är producent, så står det 0000 inspelat.
Men du måste lära dig det som producent, Erik. Du ska aldrig ge någonting till lyssnarna eller tittarna. De bryr sig inte om detta, vet du. Så att vi kör på. Och är det inte det så kommer de inte märka av det ändå. Så, eller hur?
Glöm allt jag har sagt då om det.
Så vi tittar. Och jag sparar min punkt om förr i tiden och vad jag tycker om framtiden. Vi tar det nästa vecka, för det blir... Så långt det här avsnittet ändå. För det här var ju avsnitt nummer 370. Där vi har pratat mycket om att Four Nations Face-Off. Alltså lilla World Cup. Och sen ser det mera World Cup är tillbaka på dagordningen. I den internationella hockeyn. Och tillsammans med OS med de främsta spelarna. Så kommer det förgylla våra kommande år också. Eller hur, Erik?
Sannoliken. Och när vi ändå hyllar så. Jag vill bara slå slag för Joel Lassinantti också, som har hållit flest grundserienoller genom tiderna i elitserien och SHL. 41 stycken. Passerat Fredrik Norrena. Där bakom fanns det ju namn som David Rautio, som fortfarande är aktiv backup till Lassinantti nu uppe i Luleå. Och Stefan Liv, Daniel Henriksson. Många Hadelöv, många fina namn där bakom. Men just nu högst upp på tronen, Joel Lassinantti. Och still going strong. Han kommer säkert fortsätta flera år till. Nu kan vi avsluta, Niklas. Tack för idag. Det var härlig hockeyterapi. Och jag ser fram emot söndagens studio med Elias Pettersson, Elias Lindholm med flera när de möter Washington.
Här är en höjdare. 19.00 så ni är välkomna till det. Håkan, avslutningsord för dig.
Ja, det är lite konstigt, men jag förstår inte att Erik helt plötsligt hyllar någon som man kan kalla den bästa Holland. Det är väl lite elakt.
Ja, det var en riktigt Södergren avslutning. Tack så mycket, mina vänner. Håkan Södergren, Erik Granqvist. Det var Viaplay Hockey Podcast nummer 370. Och vi kan utlova, vi tycker det är så kul och det är så härligt att ni har det engagemanget, ni som lyssnar också. Så vi är tillbaka nästa vecka, det kan vi lova. Men glöm inte bort NHL-studion på söndag. Och all hockey som bjuds på Viaplay på nätterna. Missa inte världens bästa hockeyliga. Vi hörs! Hej!
Andas och njut!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.